Ta ett djupt andetag in. Håll. Håll. Och andas ut. Så. Nu är du och jag redo för den här lilla övningen åt dina hjärnceller som vi kallar för Kan själv. Jag heter Henrik Fexeus, det här är en podcast. Du hör den via vibrationer i luften som slår mot dina trumhinnor och tolkas till auditoriska signaler som vi kallar för ord i din hjärna. Välkommen ska du vara!
Morsan sa till mig när jag var liten, så sa hon så här: vet du vad min kära son, du behöver inte vara så bra för att vara bra. Det räcker med att du är originalet du och levererar det till världen. För är du ditt superoriginal, då tillför du någonting som ingen annan kan. Ser jag en avsaknad av någonting, då försöker jag laga det. Då försöker jag liksom skapa ett plåster. Faktiskt, och det är inte så jävla krångligt liksom, utan om man går på toa på offentlig toalett, det är ju skitäckligt att ta i locket. Ja, men det är väl bara att hitta på en liten pedal då, så lockhelvetet åker upp. Och så där håller jag på.
Kan själv är, som du vet om du har lyssnat på mig tidigare, en podcast där jag gör allt för att ge dig verktyg, knep, tips och tankar som kan i bästa fall göra din tillvaro till en ännu bättre sådan, som gör färgerna på himlen lite starkare, känslorna lite större och livet möjligtvis lite roligare. Och den här gången ska vi titta på ett otroligt stort område. Det här är så egentligen så mångfacetterat, så jag kan nog inte beröra alla delar av det här, men jag ska göra vad jag kan. För vi ska titta på hur vi skapar förändring i den här tillvaron som jag just pratade om, och också hur vi hittar vår motivation. Därför att om vi inte är motiverade så kan vi ju förstås inte förändra, eller ja, vi kan, men chansen att det ska ske är ju minimal. Och det här är som sagt så stort så att jag kan inte ha ambitioner att på något sätt vara uttömmande. Jag vet inte, jag kanske inte har varit i något avsnitt tidigare heller, men den här gången är jag mest nöjd med att vi bara lyckas nagga det här ämnet i kanten. Då har vi ändå åstadkommit något, för det finns så otroligt mycket att säga om det här. Till att börja med, som jag nyss nämnde, när vi vill göra en förändring i vår tillvaro så kan det ju ibland vara svårt att hitta just motivationen till att göra den här förändringen. Och det kan ju låta märkligt, för då vill vi väl inte göra den, men vi kanske har på känn att jo, men vi borde nog, det skulle vara bra för oss att vi gjorde det här, men ändå kommer vi inte riktigt till skott. Och för övrigt ska jag säga att det här med att hitta motivationen, det gäller ju inte bara förändringar. Ibland kan det ju vara precis lika svårt att hitta motivationen till varför vi ska fortsätta göra det vi gör. Till exempel att fortsätta gå till jobbet varje dag. Och det är klart, hittar vi inte motivationen till att fortsätta, så kan ju det förstås vara en signal till att vi ska göra någonting annat istället, om nu det motiverar oss mer. Men förändring, motivation hänger ju alltihop. Oavsett om den här förändringen är att vi vill sluta göra någonting som vi vet är dåligt för oss, som att sluta röka, eller på något annat sätt gå från något negativt till något positivt. Eller för den delen om det snarare handlar om att kasta oss ut i det okända i ett helt nytt galet projekt, eller en ny företagsidé, eller varför inte en ny relation med en ny spännande människa. Och jag tror att orsaken till att vi ibland inte hittar vår motivation, trots att vi känner att den nog någonstans finns där, det är att vi missar att vi behöver kunna svara ja på två frågor om en förändring ska kunna ske. Och den första frågan är det värt det? Alltså, what's in it for me? Vad är det värt det för mig personligen? Och jag tror att det är det här vi någonstans kanske tänker på när vi funderar på vad motivation är. För det, motivation är ju också självcentrerat ofta. Vad motiverar mig att göra det här? Vad får jag ut det? Så vad motiverar mig är samma sak som vad vinner jag på det? Och ofta faller vi redan här, för vi förväxlar vad vi borde med vad vi vill. Vi tänker oss att vi ska sluta röka, för vi vet att det är dåligt att röka. Så vi försöker, och så märker vi att det är supersvårt. Vi lyckas liksom inte. Det blir en festsig här och en tröstsig där. Och så är vi tillbaka igen. För sanningen är att vi inte vill sluta röka. Vi vet bara att vi borde. Och förändring som inte är grundad i en genuin vilja att förändra, den kommer aldrig bli av. Jag har kompisar som jobbar med rökavvänjning och de brukar berätta för mig att det här är faktiskt den största orsaken till varför det är så svårt att sluta röka. För de flesta vill egentligen inte. De vet bara att de borde. Jag vet faktiskt många terapeuter som vägrar jobba med just rökavvänjning av precis den här anledningen. Men det är ju fortfarande bra att sluta röka. Och tänk då om man kunde förvandla ett borde till ett vill. Ja, och ett sätt att göra det är ju att använda de tekniker som jag till exempel pratade om i avsnittet om nudging, om positiv påverkan. Och mer specifikt den teknik som handlar om att tillfredsställa sitt framtida jag istället för sitt nutida jag. Så man kan ju ställa sig frågan, vad kommer jag om 3 månader vara mest nöjd över att jag fattade för beslut idag? För det är ju den personen jag kommer vara under resten av mitt liv. Och så kan man ju då bestämma sig därefter. Och om du har en person i din omgivning som du själv vill ska ändra på något i sitt beteende. Jag menar, de kanske gör något som är skadligt för dem eller som tär på er relation. Då finns det faktiskt en bra teknik även för det här. Och som använder sig just av den här frågan, vad har jag att vinna på det? Men jag tror att jag sparar den till slutet av det här avsnittet. För det fanns ju en annan fråga också som måste kunna besvaras positivt för att vi ska kunna bli motiverade. Och jag tror att många inte inser att den här frågan är precis lika viktig som den första. Och det är därför de inte kommer till skott fastän de vill. Och det är frågan, kan jag göra det? Och missförstå inte det här nu. Det är så enkelt tror jag att tänka att, ja men det är klart jag kan. Jag lever ju. Men grejen är att för att du ska bli motiverad så behöver du känna att du har eller kan få den kompetens som krävs för att göra det du nu vill göra. För utan det så känns inte målet konkret och nåbart. Om du känner att jag vill verkligen starta ett företag och vi ska sälja klockor, men du inte vet någonting om klockor och du inte vet någonting om hur man skapar företag, då kommer det där bara fortsätta vara en önskedröm, en vilja, därför det är inte konkret och därmed inte nåbart. För att veta vad som krävs så gäller det att veta vad målet är rent praktiskt. Så det är livsfarligt att vilja saker i liksom generella termer som att bli smalare eller bli mer effektiv. Jag vill bli lite gladare. Utan man behöver, förändringar behöver formuleras i så konkreta termer det går. Därför att en avgörande skillnad mellan de som presterar medelmåttigt och de som excellerar, det är faktiskt hur tydliga och specifika mål man sätter. En undersökning visade att genomsnittliga volleybollspelare sätter just sådana här generella mål som att de ska förbättra sin koncentration, vilket ju går att tolka på en massa olika sätt. Medan man upptäckte att elitspelare, de bestämmer sig istället för någonting mycket, mycket mer specifikt, som att träna på att kasta upp bollen exakt rätt och sedan analysera varje del av det kastet. Och alltså det handlar inte om... Jag menar inte nu att du måste ner på... Det handlar inte om att ju mer detaljnivå du har, desto bättre. Det är inte det jag menar. Utan det jag menar är att det behövs ibland ett skifte i fokus. Så istället för att försöka förbättra eller förändra ett resultat eller en förmåga, som till exempel koncentration på plan, så försök istället förbättra en konkret process eller ett specifikt beteende, som till exempel vinkeln på armen i ett kast. Gör målet konkret. För det är först då som du kan hitta de här praktiska elementen som du behöver träna på eller justera. Och ett konkret mål hjälper dig också att förstå den feedback du får av ditt resultat. För det får vi inte heller glömma bort, att när du börjar förändra någonting så kanske det inte direkt går som du hade tänkt dig från början. Och den informationen du får när det inte går som du har tänkt dig, den är ju väldigt, väldigt viktig för dig i det fortsatta förändringsarbetet. Men den blir ju bara meningsfull om du vet exakt vad det var du hade tänkt dig, naturligtvis. Och för övrigt, den forskargruppen som tittade på de här volleybollspelarna som jag pratade om, de frågade också vad som gick fel när någon hade börjat tappa bollen eller tydligt missade liksom flera gånger. Och igen då, de sämre spelarna gav ganska generella och därför också ganska vaga förklaringar, som jag tappade koncentrationen. Medan de väldigt duktiga spelarna, de visste exakt vad som var problemet. Nej, men jag höll inte in armbågen. Och helt enkelt för att de hade ett så tydligt konkret mål på vad de skulle förändra, så de såg också om det var exakt det de gjorde eller inte. Och jag tror inte att jag behöver förklara för dig vilken av de här två analyserna som var mest användbar för att de skulle kunna förbättra sitt fortsatta spel. Och sen finns det också en fysiologisk anledning, alltså rent kroppslig anledning, till att du behöver ha tydliga och avgränsande och också utmanande mål för att motivera dig till förändring. Därför att forskningen har visat att den här typen av mål, den ökar aktiviteten i såväl blodcirkulationen som i hjärnan och i musklerna. Men det lustiga är att det sker ingen sån kroppslig aktivering när du har vaga mål. Och jag tror att anledningen till det här är ganska enkel. För en person som har ett tydligt och nåbart och ändå utmanande mål, den personen får en uppgift som är på riktigt, som man kan förbereda sig på att lösa praktiskt, och då sätter kroppen och hjärnan igång. Medan någon som har ett vagt mål, jag borde göra det här, eller uttrycker sig de här generella termerna, ja, den personen får ju då hålla till godo med en rent abstrakt förhoppning om någonting lite odefinierat. Och hur närmar man sig ett sånt? Så när du har konkretiserat vad ditt mål är och vilka processer och beteenden du behöver ta kontroll över för att nå dit, då kommer du också veta vilka verktyg du behöver. Igen, om du vill starta det där klockföretaget, ja, då finns det vissa saker du behöver lära dig först. Så det är steg ett, innan du gör någonting annat, kontrollera att du har de här verktygen, och har du inte det, skaffa den kompetens som krävs. Och det gäller på flera nivåer, alltså till att börja med kunskapsmässigt då, som jag redan är inne på nu. Har du den förståelse eller det kunnande som krävs för den här förändringen? Innan du sätter igång med den så kanske du måste förbereda dig genom att läsa en bok eller gå en kurs till och med, eller utbilda dig inom någonting. Och sen behöver du också titta på det här rent tidsmässigt konkret. Hur lång tid behöver den här processen? Sätt det med kalendern och planera in din tid när du ska göra det här eller jobba med det. Och du kanske upptäcker att du kan inte starta med det här förrän som 2 veckor, men sen kan du fokusera på det. Så om det här, den här förändringen eller det du vill göra, om det är ett arbete som tar tid från annat, planera in det. Jag skriver just nu någon form av, jag vill inte kalla det för fantasy, jag vill inte kalla det för science fiction, men någon form av diskbänks fantasy som heter Den sista illusionen, en trilogi böcker som jag tycker är otroligt roligt att skriva. Och det här är ett projekt som jag själv har drömt om i flera år att få göra, faktiskt fler år än många inser. Det här bokprojektet på 3 ungdomsböcker som jag gör bara för att jag tycker det är kul, var en idé som föddes redan 2010. 2012 bestämde jag mig för att det här vill jag verkligen göra. Okej, vad betyder det? Då använder jag mig precis av de här teknikerna som vi just har pratat om nu. Då var jag tvungen att sätta mig och konkretisera. Jag vill skriva den här berättelsen. Jag vill göra en trilogi av den. Och ja, i Hunger Games Divergent fansen, för de läsarna vill jag presentera den här berättelsen, och för alla som läser Neil Gaiman eller tycker att bara gillar roliga berättelser, hur som helst, distraktion. Så jag satte mig, så vad krävs för det? Ja, okej, okay, jag ger mig själv en bok, jag vill skriva ihop en bok bara för att se om jag kan skriva, för jag har ingen aning om jag kan skriva skönlitterärt. Mm-hmm. Hur lång tid behöver jag till det då? Ja, men jag tar det in och jag ger mig själv 4 till 5 månader vill jag sätta av. 4 till 5 månader då jag bara sitter och skriver för att se om jag kan det här. Det är liksom, det är min insats i det här. Jaha, då behöver jag sätta mig i kalendern. Så hur, när fram i tiden då kan jag ha 4 till 5 månader som jag redan nu kan blocka av, då jag inte gör någonting annat än att skriva, då jag inte har några andra uppdrag och också har hunnit samla in så mycket pengar så att jag ändå kan försörja mig på det här som kanske inte ger någonting annat. Och då sitter jag i december 2012, eller förlåt, alltså då i januari 2012, och ser att japp, ekonomiskt och tidsmässigt har jag en sån lucka februari, mars, april, maj 2014, om drygt 2 år alltså, från den tidpunkten jag satt med det, då kan jag göra det. Så då bestämmer jag mig det. Våren 2014, blockar jag ut de här 4-5 månaderna, testar och skriver den här boken. Och jag skrev boken och den blev förlagd och sen så låg den på hyllan på förlaget en massa år, så den kom inte ut förrän 2017. I år 2018, alldeles nyss, här kom del 2 ut, de ihåliga, och jag hoppas verkligen få slut för den här trilogin nästa år. Men min poäng är det här, ingenting av de här böckerna, det här jättebokprojektet som jag är inne i nu, hade inte blivit av om inte jag hade satt mig ner med kalendern och tidsmässigt planerat upp det och varit realistisk och insåg att det här kan jag göra om 2 år. Och de 2 åren tillbringade jag med att anskaffa mig de verktyg eller resurser jag behövde. Dels de ekonomiska som vi pratade om, men jag tog också reda på hur gör man när man skriver. För den kunskapen har ju naturligtvis andra människor. Så, behöver man göra så konkret och så praktiskt behöver det vara ibland för att det här projektet eller den här förändringen man vill göra ska bli av. Det är sällan det blir av ren lusta, för så fungerar inte riktigt världen. Så att igen, och jag vill trycka igen på det här med det ekonomiska, det är inte fult på något sätt att behöva planera in det. Därför att om det du vill göra är förknippat med en kostnad, ja, har du de pengarna idag? Och har man inte det, dra upp en handlingsplan då för hur du ska kunna spara ihop dem eller få in dem på annat sätt och när det behöver vara klart. Och det kanske, jag vet inte, det här kanske är självklart för dig som lyssnar. Och jag kan ju tycka att det är självklart bara för att jag själv har använt mig av den här processen. Men det finns ett annat perspektiv också som kanske inte är lika självklart och som jag tror många glömmer. Det är också det sociala perspektivet. De sociala verktygen. Det betyder att du måste kolla om du har det sociala nätverk eller det stöd som den här förändringen kräver. Och det handlar inte bara om att ha någon att bolla lite idéer med, även om det också är viktigt. Men förändringar, speciellt på det personliga planet, de har visat sig ha mycket större chans att lyckas om man har någon att kontinuerligt rapportera till. Någon som helt enkelt kan hålla en ansvarig för det man har sagt att man ska göra. Det är jättemodordet accountability. Så att om du ska sluta röka, berätta det för en vän och be dem kolla med dig en gång i veckan om hur det går. Och vid andra typer av förändringar, som att till exempel då starta här klockföretaget, så kan det vara så att det krävs andra människor än bara du, och har du i så fall dem på plats. Igen, för att ta, utan att bli för långrande nu, men ta det exemplet med mitt bokprojekt. Till att börja med så var jag tvungen att få med min familj på det här, att det är okej att jag kommer göra det här och ha stöd från dem, att jag kommer behöva sitta och skriva. Jag såg också till att jag hade människor att ansvara mot, i det här fallet några goda vänner och också min agent, som jag bad mig vara på med och kontrollera hur det gick för mig och be mig delrapportera så att jag inte började göra andra saker istället, vilket jag har väldigt lätt för. Men när man gör det, det är också väldigt viktigt, det här är lurigt. För forskningen har också visat att det är jättebra att berätta för andra människor att jag ska göra det här och kolla av med mig hur det går, men man ska inte göra det förrän man har börjat. För det har nämligen visat sig att går man runt och berättar för många att jag kommer göra det här, då är chansen mindre faktiskt att det blir av. För det blir lite som att man nästan gör det, för att man pratar så mycket om det. Så sätt igång med förändringen först, och när du har börjat det, dra in de människor i det du behöver. Och jag tror att alla de här aspekterna som jag just har nämnt, det är också de vanligaste orsakerna till att vi aldrig gör något. För vi säger, nej men jag hinner inte just nu, nej men jag har inte råd just nu, jag orkar inte, eller det fungerar inte just nu. Men det är ju bara dåliga ursäkter, för visst kan det vara så att det inte finns tid just nu. Men då drar du ju som sagt upp en handlingsplan för när du ska göra det, när det finns tid. Och om det saknas pengar, då har du en plan för att få ihop dem. Och du kan ju själv höra på andra människor om de använder bortförklaringar eller om de är seriösa i de förändringar som de vill göra. För jag hinner inte just nu, det är en bortförklaring. Men enligt planen så börjar jag först på måndag om 2 veckor. Det är en människa som är motiverad till att göra en förändring. Sen kan det ju förstås också vara så att du har alla de här bitarna på plats och ändå har svårt att komma till skott för att det helt enkelt känns läskigt. Och så kan det ju vara, därför att göra något nytt, det är ju per definition att göra något obekant, och det är ju alltid läskigare än att fortsätta göra det man känner till, det man redan gör. Och om det här är ett problem, då behöver du träna din hjärna i att inte tycka nya saker är obehagliga. Vad som är bra med det är att du kan börja i ganska liten skala. Du kan till och med göra en sån sak som att du ser över dina vardagsrutiner och bryter dem med flit. Du tar en annan väg till jobbet. Eller ät ägget före yoghurten vid frukosten istället för tvärtom som du brukar. Läs en tidning om ett ämne som du aldrig läst om förut. Eller handla mat i en annan affär än du brukar. Alltså det är små grejer, det kan låta töntigt. Men det bevisar hela tiden för din hjärna att nya intryck är okej och behöver inte vara läskiga. Och om du skulle, du är ju inte det, men du kanske har en vän som har fastnat i det här mentala att du aldrig gör något, att du är en sån person som inte gör saker och därför inte kommer till skott. Då behöver den personen, din vän där, träna sin hjärna i att förstå att de visst gör saker. Och då kan första ledet i det här förändringsarbetet man vill göra, det kan vara att bara komma igång. Man sätter upp små mål för sig själv och också utför dem. Se till att spika upp den där tavlan imorgon eller boka en tvätttid i övermorgon. För på så sätt så visar man sin hjärna att man faktiskt är en person som utför saker. Och när man sen också samlat på sig den nödvändiga kompetensen för den större förändringen, då har man både motivationen, man har verktygen för det, vad det är man vill göra, och man är mer än redo. Och någon som har gjort det här med förändringar, till och med ganska våghalsiga sådana till en livsstil kan vi säga, det är också dagens gäst som är Per Holknekt. Välkommen hit!
God morgon och tack så mycket.
Du, jag brukar börja de här gästdelarna med att jag förklarar lite om vem min gäst är. Men jag inser att det kommer ju ta hela det här samtalet att göra det med dig. Men jag börjar i alla fall.
Ja, ja.
För ifall någon nu inte känner till det. Så ja. Det första jag hittar på dig är att när du var 20 bast ungefär så stack du till Kalifornien och då var det skateboard som gällde.
Ja.
Var du professionell skateboardåkare eller var du en glad amatör?
Nej, alltså, när jag åkte till USA så var jag en glad amatör.
Ja.
Sen väl anländ så... Alltså nu ska jag stjäla samtalet lite kort här.
Varsågod!
Ja, nej, men det är så här att vi som då skejtade hemma i Sverige, vi visste inte riktigt hur bra våra idoler var i USA. Utan vi läste oss till, det fanns ju bara stillbilder och text på den här tiden, det fanns ju inga filmer.
Och när du säger, vad pratar vi för år här?
Ja, nu är det 79 någonstans. Ja. Så vi bildade oss då en uppfattning om hur fantastiska dessa superhjältar var, och de var ju liksom ovan Zlatan och Elon Musk. Mm. De var ju på molnhöjd och lite därtill. Så att vi tränade för att bli lika bra, och vi i våra huvuden var väl kanske 35-40% av vad de var, och det var ju bra nog för oss. Så att vi flög dit fyra killar en dag bara för att få se de här supermänniskorna i verkligheten. Och det visade sig ju då att vi var ju i princip bättre än dem.
Mm.
Så vi hade ju gjort ett eget litet trolleritrix i våra huvuden och gått in i vanföreställning. Vi har ju en tendens till att förstora andra människor. Och det här är ju någonting som jag har lärt mig jävligt mycket av. Att förstå att jag kanske är lite bättre än vad jag tror om jag inte jämför mig själv med andra människor.
Och i det här fallet ledde det ju också till att du vann en hel del tävlingar, eller hur?
Ja, jag fick ju kontrakt ganska tidigt, så att jag skulle ju vara där i 2 veckor och jag blev ju kvar i 4 år. Så att...
Ja, snyggt. Och startade en skate-tidning?
Ja, 1982 så kom mina sponsorer till mig och sa att nu hade de en idé och frågade om jag ville vara med.
Ja.
Och jag tackade ja. Jag tackar ju oftast ja.
Ja, men det är bra. Det ska vi återkomma till. Och sen kom du tillbaka till Sverige. Och då fortsatte skate-temat, streetstyle-butiken.
Ja, jag började med att skaffa mig en utbildning när jag kom hem från USA. Och läste mig till en marknadsekonomexamen.
Aha.
Så använde jag den då för att kapitalisera på vad någon har kallat min kreativitet och drivkraft.
Ja, just det. Och klädmärke, Svea.
Ja, ett av många.
Och sen hände det en massa saker som vi kanske kommer återkomma till. För det blev en förändring kan man säga, din tillvaro.
Ja.
Och sen 2000 var du tillbaka igen som var i ett tv-program som var helt nytt på svensk tv som hette Big Brother.
Ja.
Och där du kom på andra plats. Och,
tredje.
Var det tredje till och med?
Ja, ja. 77 dagar var jag där.
Ja, men det är rätt bra jobb. Jag hade nog aldrig klarat det. Varför var du med i Big Brother?
Ja, men det hände sig vid den tiden att nu låter jag som att alla skulle skattskrivas. Nej, men, men jag hade ju liksom byggt upp ett liv fram till slutet på 90-talet som jag var drägligt och fint. Och sen rätt vad det var så började jag själv då, genom att icke ta vara på mig själv och mina möjligheter, att rasera mitt liv. Och det gick ju i bitar där i slutet på 99.
Mm.
Och jag hamnade väl kanske i ganska stort utanförskap med ingenting kvar. Och jag strök omkring, jag tror jag bodde ju ingenstans på den här tiden, och jag tror det var på centralstationen när jag såg en trailer på tv där de sa, vill du vara med i ett socialt experiment i George Orwells anda? Och jag tyckte det var ju otroligt intrigerande, och jag blev nyfiken, och jag hade ingenstans att sova, jag hade ingen mat, så att jag tyckte det lät ganska bra. Och jag hade förlorat min egen mikrofon, och jag fick kanske chansen att återigen börja föra min egen talan.
Mm.
att placera mig själv i någon form av sammanhang.
Det är intressant att det är det sammanhanget då som lockar dig. Inte...
Det var, vet du vad, beggars can't be choosers. Jag hade inget alternativ.
Bokstavligt talat i det här fallet.
Ja, faktiskt. Och så att jag fick ju liksom förstå att här gör jag mig själv både en tjänst och en stor otjänst.
Mm.
Och jag har lite motstånd framför mig, men jag tar det.
Och sen då, så 2002 då vaknade entreprenören Holknekt igen och så var du med och grundade Odd Molly.
Ja, 25 mars 2002.
Med Karin.
Ja.
Och där var du aktiv till ganska nyligen, 2013.
Ja, hösten 12. Nej, 13 var det kanske. Du kanske vet mer om mig än vad jag gör.
Nej, jag är lite obehaglig på det sättet.
Ja, men där någonstans. Jag var där i 10 år drygt.
Ja. Och sen har du då fortsatt konsulta. Nytt klädmärke, Nonsense.
Ja.
En tidning dök upp där också.
Ja, vi startade Miss World. Jag och 4 vänner. En fantastisk satsning som faktiskt på blott 2 ynka nummer tog sig upp på Pressbyråns topp 10-lista.
Ja, och sen så, och idag är du föreläser jättemycket, vet jag. Du är mental idrottscoach, har jag sett någonstans. Det finns en biografi utom dig också.
Ja.
Och du har vunnit Guldägget.
Nej. Nominerad.
Nominerad på Guldägget. Nej, vi säger
dock har jag till antalet 17 benämningar Sveriges årets den och den.
Ja, det är så.
17 olika, ja.
Och så får vi inte glömma då alla utmärkelser för ditt skatande och flipperspelande.
Icke desto mindre.
Nej.
Och åländsk gäddkonung 1986.
Man kan ju säga att du har gjort en del grejer, Per.
Ja, 2 i Falumästerskapen i tårtbakning. Ja, jag har gjort ganska mycket.
Och flipper är väl också, alltså SM, EM och VM har du ställt upp i, va?
Ja, absolut. Ja. Jag har vunnit EM och jag har vunnit 2 SM-silver och jag har några SM-guld i dubbel och jag har VM-guld i lag och VM-brons i singel.
Och du berättade precis innan vi började prata här att du, var det helgen nu som du blev Stockholmsmästare?
Ja, det är en
informellt.
Det är en återkommande Stockholmsfinal jag har en bra serie just nu.
Men då måste jag ju fråga dig, med allt det här nu i ryggen, Vad driver dig? Det är ju en väldigt stor, på gränsen till nästan obesvarbar fråga kanske, men jag tänkte ändå ställa
den. Nej, men det är inte så krångligt. Jag har ju av förklarliga skäl tänkt tanken själv, vad driver mig? Och jag tror att väldigt, väldigt mycket landar i att jag är, man kan tro att en människa som är en offentlig person är en person som är väldigt förtjust i sig själv.
Mm.
Det är inte så med mig. Jag har levt hela mitt liv med dålig självkänsla och bristfälligt självförtroende vid min sida. Och jag har väl någon slags levande tinnitus som berättar att jag hela tiden måste bevisa mig själv att jag faktiskt duger.
Men när du kom till USA då och skulle möta de här stora idolerna och du upptäckte att du inte bara dög utan kanske till och med var bättre.
Ja.
Men... Vadderade inte det den här självkänslan lite då? Eller?
Men jag återkommer tyvärr alltid till mitt basläger som är på glid.
Mm.
Men jag tar ju notis av saker i mitt liv. Jag stoppar ju mina upplevelser i livets inneficka och plockar fram i senare skede. Så att när jag då förstår att i en sån här situation att jag då kan visa mig, överträffa mina egna idoler utan att själv veta om att jag var så bra. Det här kan ju jag jobba med när jag jobbar med människor. Jag jobbar med idrottslag till exempel, eller jag jobbar med medarbetare i olika typer av företag. Hur jag kan hjälpa människor att komma till sin rätt, bli sitt bästa jag, närma sig sin högsta verkningsgrad.
Men jag tänker att en människa som går omkring och känner att jag är nog inte lika bra som de andra.
Mm.
Man skulle ju kunna inbilla sig att det leder till att man försöker undvika att ta massa risker. Ja, inte så för dig.
Nej, här finns det ju 2 alternativ. Ändå så går det sönder eller så går det upp på toppen. Ja. På något vis. Och jag brukar tacka 2 saker för mina framgångar och det är mitt dåliga självförtroende och min kära mor som i himmelen bor.
Men vad tänker du om du får en ny idé?
Ja.
Jag började fråga, hur tänker du?
Jag är på väg in på banan nu med mitt 33:e företag i mitt liv. Och jag förstår ju att jag går in i en hård konkurrens med ansatt av stora högtalare och mikrofoner och budget och allt vad det är. Och jag tänker som så här, om jag ska lyckas gå in i den där världen, jag kan inte försöka vara bättre än alla andra. Jag måste leverera ett original. Jag måste leverera en ursprungskänsla som knyter an till väldigt många människor. Och då kan inte jag försöka klättra upp på toppen och skrika att jag är bäst.
Mm.
För att det kommer bara att provocera. Så att jag har mina små tekniker. Morsan sa till mig när jag var liten, så sa hon så här: vet du vad, min kära son, du behöver inte vara så bra för att vara bra. Det räcker med att du är originalet du. och leverera det till världen. För är du ditt superoriginal, då tillför du någonting som ingen annan kan.
Ja, just det.
Och så tänker jag både då med mig själv som individ och när jag sjösätter varumärken eller företag eller produkter.
För du berättade ju inför Big Brother där, du sa att du strök omkring på centralen.
Ja.
Kan priset för de här risktagarna, kan det aldrig vara för högt? Eller tänker du inte så?
Alltså jag har blivit vis över tid, ja, och lite långsam i gesterna. Så här. Jag var mycket rappare och naivare när jag var ung. Den här manliga stoltheten, vi karar specifikt, bär ju på stoltheten som fiende. Att vi inte kan släppa taget.
Mm. Hur tänker du då?
Nej, men vi går ner med skeppet. Liksom. Vi ger inte upp fastän det ser för jävla risigt ut. Det gjorde jag inte förr i tiden. Idag nu när jag är äldre så har jag ju lärt mig nu att liksom, om någonting inte flyger så sväljer jag den och så lägger jag ner. Och så provar jag någonting annat. Jag tog pilotcert här för några år sedan. Av den enkla orsaken att jag är så jävla flygrädd.
Mm.
Och min flyglärare, han Nisse då, han lärde ju mig det. Att liksom, om inte flygplanet har lyft vid den där linjen där framme, dra av.
Just det.
För annars ligger du i salladen. Och lite så tänker jag också då när jag ger mig in i nya äventyr idag. Att liksom, om det inte tar fart så byter jag fot. Mm. Testa något annat.
Men det gäller ju också att veta var den där linjen går då, tänker jag.
Ja, absolut. Men där har jag väl någon slags intuition, tror jag. Jag lever ju liksom med ganska öppna celler och jag har min mottagare på on. Och jag försöker vara supernärvarande och ta notis av saker omkring mig. Så att jag tycker att jag kanske inte är akademiskt intellektuell, men jag tycker nog att jag är rätt så smart.
Mm.
I det att jag kan tolka in saker. Jag ser saker omkring mig. Jag läser ju inte litteratur, jag tittar ju inte knappt på tv. Jag går inte på bio. Jag konsumerar inte musik. Jag lever ju mitt i närvaro av det som sker omkring mig. Och det är liksom, det är min film. Och då får jag någon slags supertolkning som ger mig lite företräde.
Absolut. Och jag tror också att bara ta förmågan att kunna igen då dra den där linjen är någonting som kanske få förunnat. En vanlig psykologisk mekanism är ju den här annars att men nu har vi investerat så mycket i det här så vi kan inte sluta nu.
Ja, och den blir ju värre och värre.
Ja.
Och det här är ju till och med någonting som du kan plocka hem ända in i relationer.
Oh ja.
Att vi har investerat så mycket tid tillsammans och vi har liksom barnen och det är klart vi måste kämpa och slåss för det här nu.
Mm.
Emedan det kanske bara är klokast och bäst för alla parter att gå vidare, liksom byta om.
Jag tror att det här kan förklara både trasiga relationer och krig.
Till exempel, de bor nästgårds.
Ja, faktiskt. Ja. Men vad är din passion då?
Min passion idag, ja, men jag har ju en bebis hemma som heter Carla som är 9,5 månader. Det är klart att det är stort att få vara vid hennes sida och se henne liksom, och servera så långt möjligt är henne verktyg för att få ett drägligt liv och se henne utvecklas till någonting fint. Det är min passion idag. Sen har jag ett superintresse och det är att göra absolut ingenting alls.
Mm. Det är därför du startar 33 företag.
Ja, men det är min nya grej. Liksom. Jag håller på att eremitera lite grann. Jag tycker om att vara ensam. Jag tycker om att sitta i en soffa och bara titta rakt fram i 5 timmar. Och det jävlar vad det händer grejer.
Var kommer det ifrån då?
Nej, men jag vet inte om det är någon slags omedveten meditation. Någonting som jag längtar efter ro. Jag längtar efter frihet ifrån förväntningar, att få bara liksom existera i mitt eget jag för en stund, för att vi människor, vi vill ju att människor ska vilja ha oss.
Ja, så är det ju.
Så vi jobbar ju för det, och sen när de väl vill ha oss så kan det bli lite för mycket.
Ja.
Och jag är en person som har svårt att tacka nej, och då blir det väldigt mycket. Jag gjorde ju en liten revolt här för 2,5 år sedan. Jag opererade min rygg och låg i ofrivillig sjuksäng ganska lång tid. Och hamnade i sån här antistress av att inte göra någonting alls. Och då började jag liksom utvärdera mitt eget liv. Och jag kom fram till att fan vad jag har dragit på mig mycket slagg längs livets väg. I ganska näringsfattiga kompisrelationer. Man sitter i någon bostadsrättsförening. Man har dragit på sig mycket som man lite grann inte tycker att gör en glad. Så jag sorterade mitt liv i 2 spalter. En var bra för mig och en var dåligt för mig. Och sen så gjorde jag slut med ena spalten. Jag skrev brev till kompisar och sa den här relationen bär inte. Jag tycker vi lägger
ner.
Skrev
du fysiska brev?
Ja. Och jag sa det här är inte bra för någon av oss. Vi kämpar för att upprätthålla vårt kompiskap. Och liksom, vi släpper det här nu. Och jag har ju bara blivit bemött med gott.
Ja,
så att jag, intressant. Jag tog bort 93% av mitt eget väsen och sen så lämnade jag liksom rent för bättre.
Var det jobbigt att göra det?
Det var väldigt jobbigt, väldigt svårt eftersom vi vi förlikar oss med våra situationer. En kvinna som blir slagen i en relation vet i alla fall att hon blir slagen i en relation. Det finns även en trygghet i det, att du vet hur livet är. Och jag gillar ju ovisshet, så att det var svårt att ta bort allt det här som ändå var mitt självbegrepp. Men sen den dagen har ju liksom livet bara exploderat. Jag har ju fått träffa fantastiska Linda, jag har fått lilla Carla, jag har bytt karriär och jag har liksom helt plötsligt börjat, i alla fall när jag är ensam, har jag börjat gilla mig själv.
Jag känner igen det där med att, för du sa att du tycker om ovisshet.
Ja.
Och jag har intalat mig själv om att jag också är en person som tycker om ovisshet. Ja. Och ibland så när jag var ung och naiv så trodde jag att alla människor väl var sådana. Så jag insett, nej, det finns någon sida trygghet också. Ja. Men så har jag insett att nej, men jag tycker inte alls om ovisshet. Jag vill veta väldigt tydligt vad som gäller. Däremot så, om jag till exempel får en idé som verkar väldigt bra, så är jag alltid rädd för att om jag åtminstone inte försöker springa efter den, så kommer jag hata mig själv för att jag inte vågade.
Ja.
Nu har inte det inträffat, så att jag vet inte om jag verkligen skulle hata mig själv eller inte. Jag bara inbillar mig det. Så att jag har ju tvingats bli vän med ovissheten.
Ja.
Men jag försöker då att
kontrollera
det.
Men det är ju ingen fiende. Men det, så här, tänk om livet blir som vi har tänkt oss.
Nej, det vore ju fruktansvärt.
Vad tråkigt det skulle bli.
Men det är därför man inte vill ha sin, att någon ska spå ens förutsägelse. Så här kommer ditt framtid. Bara, tyst, jag vill inte veta det.
Jag vill absolut inte veta. Det är så här, vi vaknar ju 30 000 gånger i våra liv, och jag vill ju liksom förstå att det är de möjligheterna jag har till att skapa mer värde.
Jag tänkte på, tillbaka till när jag frågade den där stora, nästan löjliga frågan, vad som driver dig. Kan du se, jag tror vad jag egentligen var ute efter, kan du se, finns det en gemensam nämnare i de sakerna du har gjort? Eller kan du se en riktning? Vad är det du undersöker?
Ja, det är det faktiskt. Och den är lite genant i det att jag har ju också liksom attraherats av industrier eller värv som har någon form av offentlig belysning. Det vill säga, om jag gör rätt i modebranschen så är det många som kommer att se det.
Ja.
Hade jag däremot setat och gjort den perfekta förgasaren som underleverantör till Skoda, så hade ingen vetat om det. Så här kommer ju då det här bekräftelsebehovet fram igen. Mm. Att jag har dragits emot, jag har ju skrivit musik och jag har ju liksom skrivit litteratur och jag har varit med som skådespelare och jag står på scenen idag och föreläser. Jag har modeföretag och jag har jobbat i reklambranschen och jag har varit skatare och mycket sånt här som liksom är lätt att se och gillas och skrivas om.
Syns i Vimmelreportagen.
Ja, men lite grann sådär. Och det här är ju då med facit i hand lite genant, för det fanns ju en tid när jag blev otroligt smickrad av att bli bjuden på de fina Vimmelfesterna. Sen så började jag i anslutning då till att jag gjorde min lilla revolt för 2,5 år sedan, så pratade jag med en som jag pratade med och betalade för det. Och hon sa till mig att Per, det är dags att sluta gå på premiärer.
Mm.
Om du nu verkligen vill finna dig själv och börja älska dig själv. Och hon sa, åk ut på landet. Så jag slutade gå på premiärer och har inte gjort det sedan den dagen. Och jag åkte ut på landet och satte mig helt ensam. Och skrev väl till henne något sms 2 dagar senare och sa att, vet du vad Lotta, det är jättejobbigt. Och hon sa, ja men stanna kvar. Och jag 2 dagar senare, det är faktiskt väldigt, väldigt jobbigt. Hon sa, stanna kvar, du kommer att få träffa en väldigt intressant person väldigt snart. Och där någonstans fick jag mitt första möte med mig själv.
Ja, vad spännande.
Och jag lärde mig att älska mig själv när jag är ensam. Men sen går jag utanför, sen går jag utanför dörren och börjar jag tycka att du är snyggare än jag. Och sådär, så tycker jag att det är skitjobbigt.
Ja, just det, för du jämför dig. Ja.
Hela tiden.
Ja. Ja. Ja, det där är svårt, men det är också, vi lever ju i en kultur där det är ju inte genant att söka bekräftelse genom att bli sedd.
Nej.
Första gången någon satte ett bomärke på väggen var det ju därför.
Men vi har ju gjort bekräftelsebehov till någonting fult. Och jag ser, det är en mänsklig egenskap.
Fast har vi det? Jag tänker, vad är sociala media om inte bara verktyg för att se mig så jag finns?
Jag vet, men det finns ju också en viss hånfullhet mot sociala medier.
Ja, i och för sig. Och jag är väl kanske en röst i den kören också, ska jag säga.
Ja, och det är inget konstigt. Men jag tycker liksom, när jag ser på mitt lilla barn, när hon liksom, om jag går ifrån henne mot köket för att göra kaffe, då skriker hon.
Mm.
Så går jag tillbaka och tar jag henne på hennes kind och tar upp henne i min famn, så blir hon lugn och fin. Hon vill att jag ska se henne hela tiden när hon leker med en liten kloss.
Mm.
Och det här följer med oss upp i livet. Så jag tycker bekräftelsehop, det är jättefint. Särskilt i olika grupperingar, att man kan liksom förstå att någon behöver faktiskt, Maria som sitter borta på datorn och ganska försynt, att hon behöver en klapp på axeln ibland och säga att, vet du vad, fan vad duktig du är. Jag ser hur du kämpar och sliter. Du kommer och går och hämtar barn på dagis och jobbar mer än vad du borde. Jag vill hjälpa dig och liksom bli ditt bästa jag. Och där händer det ju massvis.
Mm.
Så att bekräftelsebehov är någonting som jag tycker bara är fint. Och vi kan använda till fördel för våran lagmuskel.
Men du, så utifrån sett, om man inte skulle ha hört dig berätta det du just nu har sett. Du ser ju ut, åtminstone utifrån, som en väldigt orädd person.
Mm.
Ser du dig själv som orädd?
Ja, jag själv är ju extremt orädd. Men nu är det ju så här att nu har jag familj till exempel. Mm. Då tar jag ju på mig familjens försiktighet och rädsla. Så att jag som individ, nej, jag är jätteorädd. Alltså nästan till obehag och orädd.
Men och det är ju intressant att det då att jag försöker mitt huvud gifta det då med det du sa, den här personen som jämför sig med alla andra, ja, och som har en ganska kanske,
ja,
lite rullskrensås på självbilden så, men ändå då är modig samtidigt.
Du tänker att jag borde backa då och säga förlåt att jag finns. Och det händer ju många.
Ja.
Många gör ju det, men jag känner så här, men jag får väl smida en plan på mitt vis liksom, om jag ska ha någon chans att synas i dessa fantastiska sammanhang. Min enda chans är att gå i otakt.
Ja.
Det är min enda chans att ta plats.
Ja, jag tycker det är otroligt modigt. Jag tror det är väldigt, väldigt få som, även människor med väldigt goda självbilder, som heller väljer att gå i takt.
Ja, men det måste inte vara så jävla bra längre. För 90-talet, då var det till förmån att man var väldigt perfekt och duktig och skolad. Men nu kommer den nya tiden när allting är så.
Mm.
Och enda chansen att synas i sammanhang och ta plats, det är ju liksom att acceptera sprickan i sin kristall. Titta på Håkan Hellström. Ingen sjunger falskare och ingen drar större publik. Och det finns ju någonting jävligt fint i det där, tycker jag.
Ja, verkligen.
Ja.
Men hur, om du sitter där på soffan nu och bara, men det här, nu gillar jag det här.
Ja.
Hur hittar du orken då till de här, fast nu ska jag också sticka och starta det här företaget.
Jag är ju nyfiken också.
Det är så.
Ja, eftersom när jag sitter där så flyger ju mina tankar, de går ju på högvarv. Och de har ju dessvärre vare sig komma eller punkt, utan de bara fortsätter.
Ja.
Och därur föds ju också mycket, mycket idéer. Särskilt då i det att jag tidigare sa till dig att jag går omkring och tar notis av saker.
Mm.
Om jag ser att någon fryser, då tänker jag filt. Alltså jag har ju liksom, jag ser ju saker omkring mig. Vi gör ju inte riktigt det längre.
Nej, det tror jag inte.
Nej, så att ser jag en avsaknad av någonting, då försöker jag laga det. Då försöker jag liksom skapa ett plåster. Och förstår jag att väldigt, väldigt många helt plötsligt kanske skulle ha glädje av det här. Ja, men då blir det företag 34.
Mm. Du går omkring och upptäcker, du noterar behov helt enkelt.
Ja, faktiskt. Och det är inte så jävla krångligt liksom. Utan när man går på toa på offentlig toalett, det är ju skitäckligt att ta i locket. Ja, men det är väl bara att hitta på en liten pedal då, så lockhelvetet åker upp. Och så där håller jag på.
Men det kräver ju ett extra tankeled som kanske inte alla gör. De flesta stannar nog där, men man tänker, äckligt.
Ja, och sen punkt.
Och så punkt. Och sen går man och gör någonting
annat.
Ja,
men det gör ju inte jag.
Nej. Men då tänker jag så här, om personen som lyssnar på det här, kan ju vara så att den här personen vill ta ett språng ut i okända, ja, eller göra någonting, eller bara förändra någonting. Det behöver inte vara ett stort sak i sitt liv, behöver inte vara starta företag.
Nej.
Kan bara vara en ny grej. Har du några
tips?
Något tips?
Ja, absolut. Och det är så här, folk tror att vi hela tiden måste byta. Att vi måste byta våran trygghet, våran existens och vårat lugn mot osäkerhet och rädsla.
Mm.
Det behöver vi inte göra. För att mycket av livet handlar ju om att få mat på bordet. Att inte leva i ekonomisk obalans eller otrygghet. Eller till korta kommanden. Man behöver inte släppa det man gör. Behåll ditt 9-5. Men stäng av tvn ett par timmar. Mm. Och gå in på labbet. Där föds så otroligt mycket. Men vi gillar ju den här fast food. Vi gillar ju second hand underhållning. Vi gillar ju att sitta på livets läktare och titta på scenen.
Mm.
Gå ner från läktaren och trampa upp på scenen i ditt eget liv.
Och den där tiden finns ju. Jag läste en undersökning från 2015 att då tittade genomsnittssvensken på tv 1500 timmar om året. Det kan man jämföra med att vi är på jobbet 1800 timmar på ett helt år. Så det är ganska många timmar att ta.
Så att många människor som säger så, åh, min stora livsdröm är att skriva en bok. Och då säger jag, men skriv en bok.
Ja.
Hur svårt ska det vara?
Ja, men då säger de, men jag är så trött på kvällarna,
men du måste
jag orkar inte.
Du får ju prioritera.
Ja.
Allting handlar ju om prioriteringar. Så.
Och kanske göra en handlingsplan också.
Ja, till exempel.
Ja.
Oftast då, jag har ju också lärt mig som så här att det mesta går lite, lite bättre om man gör det tillsammans med någon.
Ja, det är bra.
Ja, det är ett tips att liksom, jag brukar säga så här, om du har en idé, skriv ner den. Låt den inte bli kråkeld. Sen så sätter du dig någonstans i din ensamhet. Så skriver du ett recept över hur det här ska kunna bli verklighet.
Mm.
Vad behöver jag för att det här ska kunna ske? Och likställ då det här vid ett matrecept, att jag behöver en köttbit, en potatis och potatismjöl till en sås och tre pannor och en ugn. Jaha, vad har jag av det här då? Jag har ingen gryta. Okej, köp en gryta. Så här tänker jag, vad har jag som företagare? Vad har jag inte? Det viktigaste är att definiera vad jag saknar för min idé. Jag har kanske inte teknisk kompetens att utveckla min produktidé. Jag kanske inte har juridiken, jag kanske inte har administrationen. Ja, men då får jag öppna upp mina celler för att möta den här människan. Så i varje samtal så håller jag på och filtrerar och söker det jag icke har i nuläget. Så nu vart det krångligt här. Men...
Nej, inte alls. Jag tycker det är glasklart. Och det knyter väldigt väl in i någonting som jag pratade om tidigare. Och sen också då kanske hitta någon att äta den där middagen med.
Till exempel. Och framförallt någon att fira ihop med. För det är jävligt tråkigt att fira ensam.
Det är bra.
Sjukt tråkigt att fira ensam. Jag vann jättemycket pengar på trav för en massa år sedan. Och jag ringde mina 10 bästa kompisar och jag sa, ska ni med ut och spendera hela min vinst? och ingen kunde.
Nej.
Så jag satt ensam på restaurang Escargot i Stockholm och käkade så här ångestsniglar. Det var inte ett dugg roligt.
Men och det är otroligt bra och viktigt tycker jag att vi måste fira våra segrar. Och ibland kanske bara på vägen till segern.
Ja, till och med farsan sa till och med ta ut segern i förskott, fira innan. Ja, så får du garanterat fira.
Ja, absolut. Jag håller helt med. Och då blir det ju också kanske ännu roligare att göra det nästa gång.
Ja, eller hur? Ja, absolut. Och vet man att man får fira det borta, att man får vara stolt det borta, ja då kan man till och med sätta högre mål.
Bra. Bra sista ord. Per, tack så jättemycket för att du kom hit.
Fan, vad kul det här var.
Ja, tycker jag med.
Ja, tack för idag.
Ha det bra.
Hej.
Som du hörde, för att göra förändringar i sin tillvaro, stora som små, livsavgörande eller bara livsjusterande, så behöver man inte vara en människa med världens största och starkaste ego och som har allting förspänt och inte behöver riska något. Man behöver heller inte vara en människa som är, vad vet jag, som lever för att ta risker, för att det är så härligt. Utan det går faktiskt alldeles utmärkt att tvivla, som vi alla gör, på kanske vår förmåga och hur det kommer bli imorgon. Och det går ändå väldigt, väldigt bra att behålla sin nyfikenhet och våga ta det där steget utåt. Speciellt om man följer de tipsen som Per gav och också som jag gav innan. Det är inte så farligt som det verkar med förändringar eller att hitta motivationen till dem. Och det roliga är att ju fler gånger man gör det, desto enklare blir det ju nästa gång naturligtvis. Sen sa jag också att du skulle få en metod för hur man kan hjälpa andra till förändring. För ibland kan det ju vara så. Och nu kommer den. Och faktum är att jag är inte lat nu, jag är bara lite smart. För att jag lånade nämligen det här rakt av från min egen bok, Fingertoppkänsla. För där beskrev jag det här. Och det handlar återigen om svaret på den här första frågan. Om det är det värt det? Vad får jag ut av det här? För det finns nämligen ett djupare svar på den frågan än vad man brukar komma fram till när man ställer den till sig själv. För de studier som har gjorts på just motivation, de kommer nämligen alla fram till samma sak. Och det är att en av de starkaste drivkrafter som finns, det är andras bekräftelse. Precis som Per var inne på. Han pratar ju om det, att han rörde sig liksom på de arenor där man syns. Och varför vill man synas? Jo, för andras bekräftelser. Men, precis som Per sa, det här behöver inte vara dåligt. Tvärtom, att bekräfta andra människor är ju fint. Och behovet att bli bekräftad och socialt accepterad, det är så oerhört stort att vissa menar att det faktiskt är motorn bakom alla skapande handlingar. Och jag vet inte riktigt om det är rättvist att gå så långt. Men det har visat sig vara det mest effektiva sättet för att just förändra någons beteende. För beteendevetenskapen har kommit fram till något väldigt intressant, och det är att det sätt som andra väljer att agera mot dig bygger till stor del på hur du sen svarar på det. Eller hur du har svarat på det tidigare. Så handlingar som blir socialt belönade, alltså bekräftade, de ökar. Medan handlingar som blir ignorerade, de minskar. Sen minskar förstås också handlingar som aktivt bestraffas naturligtvis. Om inte orsaken till den här handlingen är att få din uppmärksamhet till exempel, för då kan ju det här beteendet fortsätta eftersom bestraffning är bättre än ingen uppmärksamhet alls. Och det är av den anledningen som det ofta leder till motsatt effekt när man straffar stökiga barn. Då blir de många gånger ännu stökigare eftersom man just har visat att det beteendet får uppmärksamhet. Men i övrigt så kommer andra att vara mer benägna att bete sig som du vill om du belönar dem för att göra det än om du bestraffar dem för att inte göra det. Det vanliga är ju förstås att vi gör det motsatta. Vi talar om vilket beteende vi önskar genom att vi sätter fokus på vad vi tycker är det felaktiga, negativa beteendet. Ja, men nu lämnar du Blu-ray-skivan liggande lös på bänken igen. Hur många gånger måste jag be dig att stoppa in den i boxen? Och det här kanske är nödvändigt för att förklara vad det är du vill ska hända, att den här skivan inte ska ligga på bänken. Men det som förvandlar den förståelsen också till en handling, åtminstone enligt forskningen, det är när du istället börjar fokusera på det positiva beteende som du vill få se mer av. Tack för att du stoppar tillbaka filmen i boxen, du vet att den är värdefull för mig. Så på samma sätt, om man vill orsaka en förändring så ska man inte säga alltså du måste sluta skolka annars drar jag in din månadspeng. Mycket bättre att säga du var bra att du var i skolan idag. Kan vi sätta upp ett mål som får dig att gå dit även i fortsättningen på det här sättet? Och igen då, du kan använda det här med social bekräftelse i vardagen för att småjustera människors beteende. Det kan låta manipulativt, inser jag nu. Jag säger att du ska gå omkring och småjustera människors beteende i vardagen. Men det är ju av välvilja, för du vill att de ska ha ett rikare liv och du vill inte att de ska förpesta ditt när de beter sig illa. Så att, och vi justerar ju varandras beteende hela tiden. Kan man lika göra på ett bra sätt. Till exempel, när någon annan pratar om vanliga och konstruktiva saker, då kan du nicka och le och ställa intresserade frågor som man gör när man är engagerad. Men om någon börjar klaga och gnälla, då kan du istället börja pilla med gurkan i din macka och totalt ignorera den där personen. För det kommer att ändra på hans beteende väldigt, väldigt snabbt. Nu menar inte jag att du, så fort någon har problem eller negativ, att du ska skita i dem. Jag hoppas att du förstår att det inte är det jag säger. Jag menar ju naturligtvis när folk, ja men du vet, när det blir bara det där osköna, det som dränerar energi. Sätt fokus på att belöna det du vill ha, inte det du inte vill ha. Det är inte alltid lätt att göra det här hemma. Jag menar, om du, precis som Per, har småbarn hemma och någon gång har fått rådet att ignorera barnens upptåg när de beter sig illa, så vet ju du hur omöjligt det är. Och dessutom så tar den här metoden också betydligt längre tid än vad det gör att bara säga att ja, men om du inte slutar omedelbart så får du ingen efterrätt. Men med det sagt, det här är den enda vägen att gå om du vill få till en bestående förändring. Forskningen är väldigt, väldigt entydig i det här. Men observera nu också att den typ av belöning som vi pratar om nu och som beteendevetenskapen pratar om, det är enbart social bekräftelse. Att ge uppskattning, ge uppmärksamhet, att belysa andras värde. För det har visat sig att i princip alla andra former av belöningar, och speciellt materiella belöningar, de har lika lite positiv verkan och kan faktiskt vara lika skadliga mot någons självkänsla som bestraffningar. För om du tänker efter, skulle du belöna en person som du i övrigt såg som jämlik för att han beter sig som han borde? Det skulle du inte göra. Du skulle inte sådär, åh vad fantastiskt bra av dig att du kom till jobbet idag precis som du gjorde igår och utan att det finns någon anledning för att det skulle vara svårare för dig idag, så här får du en chokladask för det. Alltså så gör vi ju inte. Barn, hundar, de belönar vi när de har varit, inom citattecken, duktiga. Då ger vi dem godis eller Lego. Och det kan absolut fylla en funktion, men genom att ge någon en materiell belöning så säger du samtidigt till den personen att jag tror inte du kan göra det här på egen hand. Så nu när du faktiskt lyckades då får du en present eftersom det var så speciellt. Igen, det behöver inte vara fel. Barn kan behöva uppmärksamma att vad bra att du klarade att knyta skorna den här gången. Men du måste vara medveten om att du också gör den andra personen underlägsen dig om du agerar så här. Och det är kanske bra att undvika när det handlar om vuxna människor. Och jag inser att, jag höll på att säga, med risk för att göra det avsnittet väldigt långt, jag har redan gjort det till ett av de längsta i hela den här säsongen. Men det finns faktiskt ytterligare en metod när vi vill skapa förändring eller hjälpa andra till förändring. För besläktat med att motivera genom social bekräftelse så finns också metoden med att motivera genom ett större syfte. För vi tror att vi skulle vara mycket lyckligare om vi inte hade så mycket att göra hela tiden, eller hur? Vi ser fram emot den här tiden när vi jobbar mindre, när högen med läxor inte är lika stor, när vi äntligen får pusta ut, när vi får tid att titta i kapp på alla tv-serier på både C-more och Netflix och HBO. Och när vi kan sova hur länge vi vill och få hinna träffa våra vänner, slappna av, åka på semester och ta oss igenom den där traven med böcker som ligger där i hyllan. Då blir vi lyckliga. På andra sidan av det här berget med uppgifter som vi har framför oss just nu. Men det har visat sig att fritid har väldigt lite med lycka och tillfredsställelse att göra. Orsaken till att många känner sig olyckliga, det är inte att de har för mycket att göra. Det är för att de har tråkigt. Elever som inte gillar skolan gör ofta för att skolan inte förväntar sig något av dem. Och det är ju få som hatar sitt jobb på grund av att det utmanar dem, eller hur? Snarare beror det på att arbetsuppgifterna går på rutin och att kollegorna inte är inspirerande. Sen absolut så kan man ha för mycket att göra, självklart. Men om du tänker efter en situation där du kände att jag har för mycket att göra, så vågar jag nästan slå vad om pengar, om att det där som den där högen med saker som du kände var alldeles för mycket att göra, väldigt få saker i den högen var sånt som du upplevde som inspirerande, som du var nyfiken på att ta tag i, eller hur? Som var utmanande? Nej. För de sakerna upplever vi ju sällan att de är ett problem. Det kan ju naturligtvis bli för mycket av den varan också, men jag tror att det är ganska sällsynt. Den amerikanska politikern John W. Gardner, han kallade det här för the best kept secret in America. Att folk hellre arbetar hårt för något de tror på än njuter av att få lata sig och bli bortskämda. Så om du kan erbjuda någon en utmaning och ett mål och också kräver en hög nivå på de prestationer som ska utföras, då skapar du faktiskt mening åt andra. Och jag känner att jag behöver sluta prata om det här nu, för nu, alltså det... Jag varnade ju inledningsvis att det här var ett väldigt brett och stort ämne, och vi har pratat en hel del om förändringen, vi har pratat om motivation, hur man hittar motivationen, hur man konkretiserar sina mål, och som Per var inne på, vilka verktyg eller vad man behöver i sitt kök. Vi har pratat om personlig förändring, vi har pratat om drivkrafter, vi har pratat om hur man kan motivera andra människor omedvetet att ändra sig genom att använda social belöning. Varför inte med allt det här nu varmt och färskt i din hjärna, fundera på vad du vill göra. Vilka förändringar i din tillvaro, vilka språng ut i det okända som du vill ta. Och börja förbered för dem så snart du kan. För du har bara ett liv. Och när du tittar tillbaka på vad du gjorde och vad du inte gjorde, så tror jag att du kommer bli mest besviken över de saker som du inte gjorde. Eller hur? Så tills vi hörs igen. Det här var Henrik Fexeus i Kan Själv. Tack för lånet av din hjärna. Vi hörs med veckan.
Produceras av I Like Radio.